Vi i Österbotten fortsätter här den här måndagen den 18 februari. Kati Enqvist är mitt namn och vi har ju här under morgonen hört om hur respekten för andra elever och lärare har blivit mindre helt enkelt. Språkbruk har blivit tuffare och lekar leder till slagsmål allt oftare. Och i Järby skola så har man skickat ut brev till alla hem där man ber föräldrarna diskutera hur skoldagen ska fungera bättre med sina barn. Alltså så vill man att den här diskussionen ska äga rum. Vi ska fortsätta på det här temat. Vi pratar med Sara Storm, sakkunnig inom det mobbningsförebyggande arbetet vid Folkhälsan. Och sen har vi också med oss Mikael Nylund som är speciallärare vid Borgaregatans skola i Vasa. God morgon på er.
God morgon.
God morgon, god morgon.
Vi har ju då som sagt gjort ett nedslag i Järby och vi har hört att hur stämningen är där för tillfället. Vad tycker ni, stämmer det här överens med det som ni ser i ert arbete bland barn och unga? Eller är det här ett allmänt problem, alltså inte bara förekommet i skolvärlden?
Jag skulle säga att det här är någonting som förekommer på alla arenor, inte bara i skolan. Sen att om det är ett generellt problem att det har blivit värre vågar jag inte säga. Jag tror att olika, om vi nu pratar skolor så tänker jag att det vi möter är att skolor i perioder brottas med olika bekymmer. Att det kan vara någonting som blossar upp mitt i allt. Eller att det under en period uppstår situationer liknande det här eller något annat. Som man behöver jobba extra med. Jag kan inte säga att vi generellt ser att det blir värre och värre så att säga. Utan om man tittar bakåt i tiden så tror jag att nu, eller vi vet ju att idag jobbar ju skolorna mycket mer målmedvetet med förebyggande av kränkningar och mobbning och så vidare. Och det har ju gett resultat. Mm. Men det betyder ju inte att problemen är borta eller inte kan blossa upp.
Mm. Mikael, vad tror du?
Ja, men jag håller med fullständigt. Och tidigare, jag gick själv i Borgaregatans skola 1977 som elev. På nian fick jag gå där och Då var vi ju som i en hög, killarna bak i klassen stundtals. Speciellt på 2008 då vi var i stan och var säkert 400 elever där var arbete idag i Hönö och Sandegatan och Kyrkoesplanaden. Och inte fanns det ju någon mobbningsarbete och det mobbades något fruktansvärt mycket. Och det var de äldre som pressade oss yngre och på det sättet. Så tänker jag väl lite så att idag så är det ju inte så de där orden går i luften där och att man hör det om man rör sig i korridorerna. Utan det är ju krypit ner i telefonerna och i de här öarna på sociala medier. Så man hör inte de här elaka orden och de här nedtryckande kommentarerna och den här mobbningen. Utan den har gått in i manickerna och som finns som ett sån här emellanhand och som gör det också att det flyger grova saker där i de här maskinerna.
Men är det grövre då än på din tid?
Nej, inte tror jag. Det är ganska samma. Kanske mera sån här psykisk, om man får använda ordet terror, psykiskt förtryckande, att det går mera in i själen, det som är idag. Jag har jobbat med de här sakerna nu i redan över 30 år och då jag började så var det här arbetet så att man såg en skock elever som var riktigt ihop och så hörde man kraftigt språk och knuffar och så dök man in dit och buffade isär de här eleverna och så då man står där i mitten så ser man läge. Vad som har hänt ganska tydligt. Och idag, det är ju inte något sånt idag, utan idag så sitter man på de här sköna pallarna och hurtsarna som vi har i våra korridorer och så har man telefonen fram och så. Så det är svårt att komma åt och det att man har tagit tag i det på det här sättet i Järby så tycker jag är jättetrevligt. Och bra, starkt gjort att man reagerar i tid. För det är nog en viktig punkt i ledet för att motarbeta det här. Att ta tag i det i tid så att det inte får spåra iväg.
Mm. Ja i Jerusalem hade man ju då lagt märke till det här och så skickar man ut brev till föräldrarna. Skulle ni säga att det här är ett bra sätt alltså att gå till väga?
Jag tycker absolut att man tar kontakt med föräldrar och i det här fallet ber om hjälp att prata med eleverna. Det här är ju någonting som kräver ett samarbete skola, elever och föräldrar emellan. Vi hörde inslaget här tidigare att eleverna själva har ju reagerat på det här. Det här är ingenting som bara vuxna tycker. Och det vet vi ju också att blir det... Det här klimatet påverkar alla i skolan. Oavsett hur inblandad du är så påverkar det den känsla av hur trygg du är i skolan. Så jag tycker det är ett jättebra sätt och att det också skapar diskussion hemma.
Mm. Ja, det är ju den här treenigheten som vi har. Alltså eleven, skolan, lärarna och föräldrarna. Och får vi med föräldrarna så att vi är på samma sida och påverkar eleven, så då lyckas det. Men om föräldrarna säger att inte det är så där, inte att jag har talat hemma med mitt barn han säger att det gick inte till så där, och så har man hört det i skolan, och så om föräldrarna då tar barnets parti, så då vet man att det här blir svårt. Men är den där kippa föräldrarna som på vår sida då, om vi i det här fallet i skolan, så då vet vi att det här kommer vi att lyckas med, och då får vi till stånd en sån här beteendeförändring. Det är en lång sån här pedagogisk, psykologisk process till att få förändrat ett beteende, och det bygger på förtroende. Att man bygger upp förtroende mellan föräldrarna och barnet och jobbar tillsammans. Och lägger upp ett tydligt mål, och så försöker vi söka alternativa beteendemönster just där då det här icke-önskade beteendet sker. Mm. Och då tränar vi till och med på det. Att nu har vi den här situationen. Vad säger du då istället för det där som var så där fruktansvärt? Eller hur gör du? Mm. Sen är det också det att det är inte bara skola och föräldrar. Det är också, alla har nästan idag någon hobby. Och man är med i någon idrottsförening eller någon musiken eller någonting. Det ska också med i det här arbetet. Och det är lika viktigt. Mm. Och många av de fall som jag jobbar med idag så är faktiskt från lagsporter. Och där i högstadiet så ska man börja ändra om i vedtraven och få det här bästa laget och lite sämre laget. Att det här alla spelare bort. Och det är en sån här grogrund till mycket saker. Det är mycket annat också. Och det där folkhälsans projekt mobbning inom idrotten, så är jättebra. Mm.
Du pratar här, Mikael, om att det ska ju ske ett sånt här samarbete mellan eleven, skola, lärare och också föräldrarna. Finns det en benägenhet att man gärna vill sätta skulden på någon? Alltså att det är skolans fel eller att det är föräldrarnas fel? Var ligger egentligen det här ansvaret enligt er?
Jag skulle säga att ansvaret... ligger ju hos alla. Alltså, vi kommer ju ingen vart med att peka finger och säga att det är någon annans ansvar. Däremot så har vi väl ansvar för olika delar, tänker jag, som föräldrar eller skolpersonal och eleverna själva. För att det som är viktigt i det här jobbet är ju också att man tar med eleverna i det. Hör på dem och vad de tänker kring situationen. Att man går i försvar kanske som förälder om man får höra någonting är väl kanske naturligt. Och där jobbar ju skolorna på att liksom skapa det här förtroende. Och det bästa är ju att man gör det redan innan någonting sker. Alltså att man involverar föräldrar i skolan, i arbete och hur man jobbar med sådana här frågor förebyggande redan innan någonting sker. För då är det mycket enklare sen att ta upp med föräldrar när någonting väl inträffar. Att man redan har den där relationen i skick.
Ja, och att man börjar i tid, att man att det här skulle komma in redan långt ner på lågstadiet och öppna ärliga, klara, tydliga kommunikationskanaler. Att kattorna är på bordet genast då det börjar och då det kommer igång. Det är ju då också så att det kryper ner i åldern det här med den här fria tillgången på internet, att allt det här med hur man ska se ut, hur man ska vara. De här normerna kommer någonstans ifrån, någon annanstans ifrån, en från hemmet, en från skolan. så vi ligger ju som lite i bakvattnet hela tiden på ett sätt. Att det går så fort där på nätet och det är så globalt. Och de här värderingarna så sätts någonstans på andra sidan jorden. Hur du ska vara och hur du ska göra. Och man tittar där på några konstiga familjer som springer i några små simbyxor. Och det är inte riktigt klokt inte på det sättet. Och då de här små, mindre då, under 10-åringar och som håller på att gå in i puberteten kommer på det här. Så det blir så starkt.
Och jag tänker just det där som du är inne på, det här med normer, att det är ju någonting man måste, eller som man behöver prata tidigt om med barn och unga. Och det handlar ju dels om det här, vad får man för influenser utifrån, men det kan ju också vara så att det skapas vissa normer på en skola. Mm. Att så här är man när man blir äldre och så vidare. Och sånt här är ju jätteviktigt. Och egentligen grunden, om man ska prata liksom förebyggande och hur man jobbar med det här, så behöver man ju jobba på flera nivåer. Det handlar ju också om att man behöver jobba i personalgruppen. Med vilken skola vill vi ha? Alltså det som vi brukar prata om, värdegrund. Att,
ja.
Vad är vi överens om vad kränkningar är? Och hur bemöter vi dem? Mm. Och det vet vi att de skolor som är framgångsrika när det gäller att förebygga mobbning, de har en sån här hela skolan ansats att alla är med. Det är inte bara Kiva-teamet som jobbar med de här frågorna, utan att man har en samsyn i personalgruppen att hur jobbar vi med kränkningar och hur reagerar vi? Och sen så att det är ju egentligen grunden för att skapa den här hurdant klimat vill vi ha på skolan. Och sen att man också tar med eleverna som i sina grupper får jobb med trivselfrågor. Och det här måste ta tid. Det finns ju liksom ingen snabb quick fix och sånt här.
Det är inte något plättvändas det här, utan det är som långa processer.
Ja,
och om jag nu får ursäkta avbröt jag. Så det här, alla med då, precis. Föreningarna, församlingshemme, det ska vara 24 timmar. Mm. Och på nätterna ska barnen sova. Då ska de vara av de här manickerna. Mm. Släkta och bort, om inte något annat.
Mm. Men eftersom det här sättet att mobba dem, vi talar om mobbning, har förändrats så mycket och vi har pratat här om att det sker på internet, via sociala medier och så vidare. Försvårar det här ert arbete med att upptäcka de här sakerna i tid? För ni säger flera gånger, så har ni sagt att man måste liksom ta tag i det i tid. Men,
ja.
Men det är svårare för er.
Nu är det så nog. Vi får ju inte ta en telefon inte.
Nej.
Jag får inte gå och ta en telefon av en eller
trots att
och
du
gå
misstänker att
det
kanske finns.
Nej, jag får inte ta den inte.
Och här är ju, sätter du ytterligare det här samarbetet med hemmet på sin spets. Mm. Och vi från Folkhälsan har ju träffat mycket föräldrar, både på föräldramöten och skolpersonal, och träffat mycket elever. Och det vi vet är ju liksom att eleverna behöver ju få stöd, eller barn behöver ju få stöd i det här när man tar sina första steg in på sociala medier. Och man behöver som vuxen vara där och vägled och stöd. Och det är klart att där finns ju, skolan har inte samma mandat som föräldrar. Och det handlar inte om att man snokar i smyg eller så där, utan att man hela tiden har en öppen dialog kring vad sker på de här sociala medier som man använder, att man, många har en öppenhet att man får se, att man tittar tillsammans, vad är det som händer här, vilket språkbruk används. Och det vi vet är ju också att det är mycket lättare, både för barn och vuxna, att gå över gränsen när man inte står öga mot öga, utan att det sker via skärm.
Tiden börjar rinna iväg. En avslutande fråga här till sist. Då det då sker någonting, alltså det har skett redan då en incident, någon har blivit mobbad och så vidare. Vad är viktigast att tänka på då i det skedet? Vilket uttryck tar sig arbete, ert arbete då?
No, ska jag börja lite? Ja. Så, som jag ser det, så är det ju förstås att den som utsätts, som är nedtryckt, som får ta emot, så med det barnet så ska det tas tag i först. Och gå igenom det här, hur har det här gått till, och det ska ju ske förstås genast då man får veta om den här saken, och gå igenom läge, vad det är och hur det går till, var det sker och när och vilka som är inblandade, och så tar man turvis de här som är då de här förövarna, vilket ju ofta är uppställningen. Sen är det ju många gånger så att det är båda vägar. att det byggs på, att man kastar otrevligheter på varandra så att det blir som ett lapptäcke som bygger uppåt. Så då jobbar man ju förstås, men med alla inblandade och enskilt. Och kom överens om tydliga ramar kring det här fallet. Och så här går vi vidare. Och så föräldrarna med.
Och alla skolor har ju en plan hur man ska agera när det kommer till kränkningar och mobbning. Och det som är viktigt är att den följs och att man uppdaterar den och reviderar den om det är någonting som inte funkar. Mm. Men också att man som föräldrar vet om det här och tar del av planen så att man vet att det här är gången när någonting händer. För att det är ju jätteviktigt att man jobbar då när man hade identifierat de här individerna. Mm. Att man direkt jobbar enligt den plan man har.
Mm. Och med det så sätter vi punkt för den här diskussionen. Tack ska ni ha, Sara Storm och Mikael Nylund.
Tack.